Podplay.
Han var Englands sämsta bödel. Sån dålig titel typ. Det han gör är att han har för korta rep, så att folk dör inte av fallet utan de dör av liksom strypning istället.
Åh, nej.
Alltså antingen är han kass på sitt jobb. Men jag tror mer att han är sadist.
Fy.
Alltså det är ett fruktansvärt sätt att avsluta ett fruktansvärt liv liksom.
Hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med Karin Landré och Anna Sandell.
Men det gör vi verkligen. Hej och välkomna allihopa. Vad roligt att ni är med oss även denna vecka.
Det är underbart.
Eller hur? Jag sitter på ett hotell. Jag har lite... om man hör något i bakgrunden så är det det helt enkelt.
Klassiskt hotellljud.
Ja, verkligen. Exakt. Ett klassiskt hotellljud. Om man hör någon prata i bakgrunden så vet man vad det är helt enkelt. Men ja. Vi är ju så himla liksom trogna. Så att vi kör på.
Så vi bara kör.
Vi
jag
bara
vet,
kör.
Det var en av våra starkaste sidor, trofastheten. Det här är ju, vi har pratat om
verkligen trofasta. Det var typ en av de sakerna som Love, min kollega, sa mig när jag slutade på 500. Att han bara, du är ju väldigt lojal. Man bara, ja, jag är typ ganska lojal.
Det är du. Det är det finaste, eller det är inte det finaste du har. Det är det faktiskt inte. Men det är en sak som jag gillar väldigt mycket.
Tack, detsamma. Du är också lojal. Mm.
Tack.
Och det, vänta, jag ska försöka öppna
bakgrunden. Är ni med?
Ni är också med. Det är så fint.
Alla är lojala mot varandra, det är underbart. Jag har ju också varit ute och rest i helgen, så vi är ju som två globetrottare.
Ja, men vi är ju verkligen det. Det får man också ge oss. Det är en annan sak med oss, att vi ser ju världen så gott vi kan. Du var i London, eller hur?
Jag var i London. Det var underbart. Det var strålande sol och minusgrader. Så liksom sån perfekt vinterdag.
Var ni tillbaka på, var det Harrods?
Nej, men vi var där. Men var det härligt? Och nu, det var väldigt gulligt. För nu, vi var ju där, för min pappa fyllde år. Så vi var där alla syskon och firade honom. Och då var vi på Harrods med min äldsta syster. Alltså inte hon som bor i London, utan den andra och hennes man. Mm. Och de tre gick och fönstershoppade. Och gick in på Louboutin i Shoe Heaven. Och alltså, Oscar ropade på mig helt stressad. Bara, Anna, för jag var jättetrött. Jag orkade typ inte göra någonting. Jag satt på olika bänkar, du vet. Och typ stonkade och hade med.
Ja.
Det låter som att jag ska föda imorgon. Det ska jag inte. Men jag var väldigt trött. Och då så ropade Oscar. Hörde jag Oscar i panik. Anna, kom! Då stod hon alltså med... alltså Louboutins gör så här mamma dotterskor.
Typ. Oj, med röda sulor.
Röd sula. Och Sigrid så här, höll en röd lackballerina mot sig. Alltså du vet, kramade den och så här vägrade släppa.
Vad kostar den
typ? Att vi bara, nej men alltså Oscar sa det, jag vågar inte ens fråga vad den kostar, för de kommer vara så här, well it's 8000 pounds please. Jag tror kanske att de kostar typ så här 600 pund kanske, jag har ingen aning, nu gissar jag. Mindre kanske för barnskorna, jag vet inte. Men då lockade det mig att vi skulle köpa ett par på H&M istället. Och det gick hon ändå med på.
Ja, hon har inte sån smaken.
Hon är inte så... Nej, exakt. Men nästa gång vi åker tillbaka tror jag att vi håller oss borta bara. Ja. Det verkar inte vara vår plats.
Men det verkar ju vara Sigrids plats.
Det är ju det.
Alltså hon vill ju aldrig gå därifrån. Hon har ju redan skaffat smak, om man säger.
Hon är sån lyxdomma.
Gud vad härligt.
Men apropå globetrotting. Vi ska ju globetrotta ner här om en vecka ungefär.
Är det bara en vecka kvar? Det är det verkligen.
Helt sjukt.
Vi ska till Lund.
Mm. Skåne. Oh,
äntligen.
We're coming for you.
Vi ska till Lund och det är den 9 februari som vi kommer och har livepodd på Stadsbiblioteket i Lund. Så himla, himla härligt.
Det ska bli så mysigt.
Det ska bli så mysigt. Jag längtar så jävla mycket. Och det är ju Lunds, det är biblioteket som har bjudit in oss. Det känns ju otroligt ändå.
Det känns jätte.
Vi måste häftigt. Vara så litterära. Vi måste vara det.
Ja, absolut. Ja.
Så de har bjudit in oss och det gör ju att det faktiskt är en gratis livepodd. Så att det gäller bara att dyka upp i tid. Är det inte så att vi börjar vid 18?
Jo, stämmer.
Så bara kom i tid. Det är liksom först till kvarn. Hoppa in och kom och lyssna på det här fast live då, helt enkelt.
Det ska bli så mysigt.
Det kommer bli helt underbart.
Jag har redan börjat tänka så här, vad jag skulle kunna berätta om gatorna i Lund som man har vandrat på.
Snälla, du har det så mycket. Kommer... du kanske ska spara
ja, det. Som... Ja, men, jag kom... Nej, men för det jag kom på som jag liksom kände så här, ah, men det här är ändå liksom väldigt lokalt, för det är på samma gata då. Insåg jag sen kanske inte var så spännande.
Men vill du...
Men det
du,
låg ett ställe där man kunde göra jättegoda mackor.
Ah. Vad är det?
Okej, okay. Okay, jag berättar.
Det låg ett ställe som gjorde jättegoda mackor.
Videbergare.
Jag trodde att du skulle vara så här. För min dröm är ju att få en rundtur i Lund till, alltså till ditt Lund. Där du ska visa så här. Här hånglar jag med den här personen. Och här händer det här. Det här. Alltså det är ju min
dröm.
Det
finns många sådana platser.
Mm. Men det jag vill vara tydlig med då är att det jag är ute efter när jag får den turen är inte här gjorde de jättegoda mackor.
om stället hade legat kvar så hade du kanske velat veta det.
Ja, för då hade vi kanske köpt det. En jättegod macka. Ja, så det har du helt rätt.
Men de har stängt, så det ligger inte kvar. Okay. Men jag tänker också att du ska få, för jag tycker det är väldigt mysigt att få Oscars sån Lund, eftersom vi har så himla olika Lund, eftersom just han liksom var ett barn där och jag var liksom en typ konstant småberusad student.
Alltså småberusad at best, eller?
Exakt. Så det är väldigt gulligt. Och Oscar, det känns här som att Oscar hade typ en uppväxt som min pappa, som liksom var barn på 40-talet. Här brukade jag och Stefan köpa karameller. Och så är det liksom rakt av en affär från 1700-talet.
Han köpte verkligen...
Ja, det är mysigt. Alltså, det
ska bli. Han har en karamelluppväxt.
Väldigt gulligt, Jörg.
Åh, gud, vad härligt.
Det ska bli så mysigt.
Jag vill ha kombinerat tår. Det vill jag vara tydlig med.
Ja, jag vet inte om Oscar vill hänga med på den tåren som du vill få med. För att han kommer galen av svartsjuka.
Galen. Okej, men jag får byta av er, helt enkelt. Först får jag liksom Oscars karamelltur. Och sen får jag din. Den, den liksom Lund after dark.
Exakt.
Men också hoppas vi ju att vi träffar alla er på Stadsbiblioteket. För det ser vi verkligen, verkligen fram emot. Det kommer bli skitkul. Det var, jag har längtat jättemycket.
Skriv upp det. 9 februari.
Bra.
Just det, så är december. Det är redan passerat. 9 februari.
9 januari 2027. Då ses vi.
Gud, tråkigt, jag skulle rätta den. Precis, vi ses där.
Vi ses där. Men du, har du något, innan vi sätter igång, har du någonting, något tips eller så?
Nej. I've been busy out exploring the world, så att säga.
Ja, ja.
Du då?
Men jag har väl egentligen det enda jag har som är liksom i närheten av det här som vi håller på med, eller absolut, är ju krim, är att jag nu på har läst Diamant Salihus Tills alla dör, som handlar om Shottaz och dödspatrullen-konflikten i Järvaområdet i Stockholm. Som är, den har ju, alltså det är så roligt, Marcus läste den, han bara, den här boken borde verkligen vinna något pris eller något. Jag bara, den har vunnit alla pris. Den har vunnit
bra spaning, Marcus.
Alla pris. Mm. Han bara, nej, alltså jag menar att den borde vinna typ journalistpriset. Jag bara, den gjorde det. Den har vunnit det. Nej, men den är ju... alltså det är fruktansvärt sorgligt. Det är, jag typ grät vid flera tillfällen för att det är så fruktansvärt sorgligt. Och den är ju otroligt välskriven och super, super bra. Och han intervjuar liksom allt från så här
myndighetspersoner och typ poliser, till folk som är med i konflikten, till ganska mycket liksom att han försöker prata med folks alltså typ anhöriga och familjemedlemmar och, och även liksom folk som bor i det här. Alltså den är, det är ett enormt arbete och en väldigt, väldigt bra bok, kändes det som. Så att den kan jag verkligen, verkligen rekommendera om man som jag ändå har liksom velat förstå vad fan det är som sker. Typ. Så den kan jag, ja, den, jag typ läste den på alltså en dag, för att den liksom,
väldigt bra tips.
Den gick inte att lägga ifrån sig, helt enkelt. Så det kan jag ändå tipsa om. Men det är nog det, tror
bra
jag.
Bra tips, tycker jag.
Eller hur?
Det var inte så lite.
Nej, det, visst, verkligen, tack. I det jag försöker imponera på biblioteket.
Verkligen. Jo, men nu när vi ändå talar om det så läste jag...
Nu när vi ändå talar om litteratur.
Jag skulle försöka komma på någon riktigt svår bok, men jag visade min okunnighet genom att inte komma på en enda sån knepig klassiker. Jag tar med mig lånekortet och lånar upp.
Verkligen.
Okej, okay, men vi kör igång då.
Nu kör vi igång, ja, bra. Mary Ann Robson föddes den 31 oktober 1832 i Durham i nordöstra England. Hennes föräldrar hette Margaret och Michael och fick totalt 3 barn. De fick Mary då, en 3 år yngre pojke som hette Robert och ytterligare en flicka som också hette Margaret, precis som mamman i familjen. Men hon dog när hon bara var några månader gammal. Och Michael, pappan, han försörjde familjen genom att arbeta i kolgruvor. Och det gjorde, alltså det är ju ett fruktansvärt tufft liv, kan man ju liksom konstatera. Jag minns att vi, när jag var liten, så reste vi väldigt mycket i just England. Och att vi var liksom nere i typ en kolgruva, och att jag minns så himla tydligt hur, att det liksom var mindblowing att folk typ tillbringade hela sina liv där nere. Alltså de, det var fruktansvärt, helt enkelt.
Ja, verkligen.
Och de här familjerna då som hade fäder som jobbade just i kolgruvor, de flyttade ju runt väldigt mycket för att de följde liksom var kontrakten fanns, helt enkelt.
Just det.
Så att man flyttade liksom dit det fanns jobb. Och det gjorde att man typ kanske bodde, kanske 1 år hade pappan då kontrakt på ett ställe och sen flyttade man vidare någon annanstans, typ. Och Michael var väldigt sträng mot sina barn, och det var nog en ganska tuff, kall och typ inte särskilt kärleksfull uppväxt för Mary, vilket nog känns som att, alltså man förknippar ju typ inte så kärleksfull uppväxt med 1800-talets England, helt enkelt.
Nej, jag håller verkligen med.
Och hon verkar ha varit typ ett ganska vanligt barn. Hon upplevde sig ganska oskuldsfull, var vanligt bra i skolan och var liksom prydlig, typ. Men när Mary var i 10-årsåldern så drabbades familjen Robson av en tragedi när Marys pappa föll 46 meter ner i en gruva och dog. Och för att liksom, ja, alltså det här är typ en detalj som alla källor tar upp för att den är fruktansvärd. För att han, alltså familjen får liksom tillbaka kroppen, alltså de får hem kroppen i en säck där det står Property of the South Hetton Coal Company. Så att liksom i döden ser det som typ som att han fortfarande ägs av de här människorna som äger och driver kolgruvorna, typ.
Ja.
Det var inte det enda som ägdes av gruvbolaget, för att familjen bodde också i ett hus för gruvarbetare. Så när Michael dog så blev de delvis, alltså de blev både av med sin försörjning men också sin bostad. Alltså de blev liksom utkastade. Och jag vet, det är fruktansvärt. Och relativt kort efter dödsfallet så gifte då mamma Margaret om sig med en man som heter George Stott. Han var också gruvarbetare. Han tyckte verkligen inte om Margarets äldsta dotter och kom liksom i någon slags konflikt med Mary, som några år senare lämnar hemmet och flyttade till en närliggande by och började jobba som någon slags nanny slash sköterska slash hushållerska hos en man som var chef på gruvan, typ. Men efter ett par år kom Margaret tillbaka hem och utbildade sig till sömmerska. Det verkar dock inte som att hon har jobbat med det, utan det verkar snarare som att hon har varit liksom inom olika typer av vårdyrken, typ. När Mary var 20 år gammal så gifte hon sig för första gången. Han hette William Mowbray och arbetade också i kolgruva. De gifte sig i Newcastle upon Tyne men bosatte sig i sydvästra England. Och vad som hände där är lite oklart. Det har rapporterats som att paret får 4 eller 5 barn under sin tid i södra England. Men alla utom ett dör. Men det finns liksom inte registrerat. Alltså man behövde typ inte registrera varken födslar eller dödsfall vid den här tiden. Så att det liksom är ganska, det är liksom lite otydligt typ. Men det sägs i alla fall att det, hon har fått 4 eller 5 barn. Och att alla utom ett dör. Det man vet är att paret 1856 i Cornwall får en dotter som de döper till Margaret Jane. Och sen flyttar de till Sunderland där William får jobb på en båt. Och det verkar som att han typ tar det jobbet ganska mycket för att hålla sig borta från Mary Ann. För att de har deras relation har liksom blivit jättedålig. Trots det okay. Så får de fler barn tillsammans. 1858 så får de en flicka som döps till Isabella. 2 år senare så dör deras första dotter Margaret Jane. Men året efter får de en ny dotter som de också döper till Margaret Jane. 2 år senare får paret sin enda son, John Robert William. Han dör 1 år senare. Alltså det här är fruktansvärt. Det är liksom, de blir av med så himla, himla många barn. De har 4 barn, 2 överlevande och sen slår tragedin till igen. För i januari 1865 så dör William och Mary Ann får ut lite pengar på försäkringen. Strax över 3500 pund i dagens värde. Vilket vid den här tiden då är ett drygt, ett halvårs inkomst. Så hon är liksom, hon är typ 30 år gammal och har så här fruktansvärda mängder död i sitt liv liksom. Hon har nog helt enkelt minst 2 döda barn, antagligen typ 6 döda barn och en död man. Och efter att då ha förlorat sin man så flyttar Marianne tillbaka till området hon kommer från, Durham, där 3 saker händer. Hon inleder en relation med en man som heter Joseph Natress. Hennes andra dotter vid namn Margaret Jane dör och hon skickar sin enda överlevande dotter Isabella till sin mamma. Därefter flyttar hon till Sunderland och börjar jobba på ett sjukhem. Där träffar hon en patient som heter George Ward och som hon gift sig med 1865 har jag skrivit. Det är samma år som hennes man dör. Skulle verkligen kunna vara. Hon, alltså,
jag
hon
är... säga, det behöver inte betyda att det inte
nej, är. Nej, verkligen. Hon är också väldigt... hon är snabb, kan man säga. Okej. Men året efter då så dör George efter en lång period av magsmärtor. Och just det där med magsmärtor är återkommande hos dem i Marians närhet som dör. Ganska ofta blir dödsorsaken tyfoidfeber. Eller liksom det är det man... Tyfoidfeber. Tyfoid. Ja. Jag googlade och det
är fint. Ja,
för att man vet om att det är alltså, typhoid fever. Det vet man på engelska. Men det heter även så på svenska.
Okej, bra.
Så att vi... Ja, 1177 kommer jag skylla på annars. Men jag blir också så himla osäker på hur man uttalar det. Är man så här, tyfoidfeber? Det låter ju konstigt.
Jag skulle säga så, men jag vet inte.
Tyfoid.
Jag vet inte.
Ska vi välja ett uttal?
Jag skulle ta det du sa sist här. Tyfoid.
Tyfoidfeber. Okej, okay. Nu kommer jag säga det. Och sen så... Ja, bra.
Skyll på mig.
Jag skyller på dig. Och stackars George verkar då ha dött av en kombination av det och kolera. Så han var ju då sjuk när de träffades. Men trots det så är hans läkare förvånad över hur dålig han blir och hur snabbt det går till döden. Okay. Mary, nu makeslös och barnlös, för du kommer ihåg att hon har lämnat bort sin enda överlevande dotter.
Mm-mm.
Hon får ut livförsäkring efter George död och sen flyttar hon in hos en enkeman för att vara hans hushållerska och ta hand om barnen. Han heter James Robinson och jobbar på skeppsvarvet i Sunderland och hans fru Hannah hade nyss dött när han då anställde Mary. Bara en månad senare så drabbas han återigen av tragedi när hans son John går bort i tyfoidfeber. Som tur är har han då en hushållerska som kan trösta honom i sorgen. Och snart är Mary gravid. Under graviditeten måste dock Mary lämna hushållet och åka till sin mamma som är sjuk. Hon var på bättringsvägen innan Mary kom, men dör 9 dagar efter att Mary har vakat vid hennes sida. Så att nu har hon då även förlorat sin mamma. Helt enkelt. Och Mary tar då med sig sitt barn Isabella och flyttar in henne i Robinson-huset. Kort efter att hon har kommit dit dör hon i svåra magsmärtor efter tyfoidfeber.
Alltså dottern?
Dottern, Isabella. Hon som har varit liksom den enda överlevande. Dessutom dör ytterligare två av James barn som han hade från sin förra relation. De heter Elizabeth och James. Och, alltså Elizabeth, James och Isabella dör alla tre i typ slutet av april, början av maj 1867.
Okej.
Okay. Så det liksom är så här, de begravs typ med veckor emellan liksom. Och så här, folk, barn dör under den här tiden. Det är ju så, det är ju det som är så fruktansvärt. Ja. Att det, jag såg någon dokumentär där de pratade om att så här, du vet, man räknades knappt som mamma innan man typ hade förlorat ett barn liksom. Men hon har, det är så många barn nu och det är så många runt omkring henne liksom. Mm. Men trots det så är det ingen som börjar liksom fundera på vad som kan vara på gång, åtminstone inte utåt sett. Utan i augusti 1867 gifte sig James och Marianne, och sen föder hon två barn inom äktenskapet. Margaret Isabella, som bara blir något år gammalt, och sen sonen George, som faktiskt kommer att överleva sin mamma. Och det gör han på grund av att hans pappa James börjar fatta misstankar när Mary försöker övertala honom att ta ut en livförsäkring. Han upptäcker också att hon har stulit från honom och försökt pantsätta olika saker i hans hem.
Nej.
Så, jo, det är kul att det är det som är det upprörande. Men det är så jävla att hon bara, nej, men den här gamla stolen, den behöver väl inte du?
Verkligen.
Så han slänger ut henne och behåller då George själv liksom. Nu är hon helt enkelt återigen utblottad och hemlös. Men hon har en vän. En kvinna som heter Margaret Cotton, som har en bror som kanske skulle kunna vara intressant för Marianne. Han heter Frederick Cotton. Han är änkeman. Han har också förlorat två av sina fyra barn. Så de har helt enkelt den här enorma sorgen gemensamt. Och inte minst kan Mary också trösta Frederick när hans syster plötsligt går bort i magsmärtor 1870.
Nej.
Efter det så flyttar hon in i familjehemmet för att hjälpa honom med barnen och är då snart gravid själv. Jag tror att det typ är hennes 12:e graviditet.
Alltså, jösses.
Jag vet. Man får sån enorm stress. Och grejen är typ att det är så här, hon är inte, alltså hon är född 32, det här är 71 liksom. Så att hon är ju typ 40 år gammal och alltså, det föds så många barn att det är helt galet verkligen. Så hon, de liksom, de gifte sig, men det verkar inte som att det är lagligt då, eftersom Mary ju tekniskt sett fortfarande är gift med James Robinson, om du kommer ihåg, han som slängde ut henne. Men de får i alla fall en son, han heter Robert, han föds 1871, och sen flyttar hela familjen till en by som heter West Auckland. Men det Frederick inte vet är att de gör det för att Marys gamla älskare Thomas Natras bor där. Och Mary har fått, fått reda på att han är singel. Så hon flyttar dit hela sin familj och börjar typ ligga med honom lite på, vid sidan av. Liksom.
Gud, och i slutet påhittigt.
Då... Jag vet. Alltså att hon bara, ska vi flytta hit eller? Nej, ingen särskild anledning. Det är så himla trevligt där. Men Frederick Cotton kommer då också han att dö i slutet av samma år av tyfoidfeber. Efter det så flyttar Natras in hos Mary som inneboende.
Ska hon inte byta sätt? Säger jag, går händelserna i förväg.
Jag vet, men alltså det har funkat så himla länge. Exakt. Men grejen är att det som verkligen, verkligen bidrar till det här, det är ju att hon flyttar runt. För att när man flyttar från en by till en annan vid den här tiden, så är det ju som att man aldrig har, alltså om du bor i byn där borta som jag pekar mot nu, och jag bor i den här byn, vi kommer aldrig prata med varandra. Alltså det är ju verkligen, det finns ju ingen liksom, inget
utbyte. Det spelar ingen roll.
Jag tror till och med att det kan vara så här, om man dödar en som jobbar i en kolgruva, eller vet, jobbar på ett ställe i Sunderland, och sen så dödar man en som bor på ett annat ställe i Sunderland, då kommer aldrig ens det kopplas ihop, tror jag. Man har liksom ingen aning om någonting, typ. Men okej. Okay. Natras då, den här älskaren, han flyttar in hos Mary som inneboende, där då också Fredericks barn Frederick Jr. och Charles Edward tillsammans med parets gemensamma son Robert också bor.
Samtidigt så börjar Mary jobba för en man som antingen heter John eller Richard, det är oklart, och blir snart gravid med hans barn. Jag tycker typ lite synd om den här Natress, för att varför vill hon bara ha någon som älskar det men liksom inte gifta sig eller bli gravid med honom? Nej, inte det konstigt? Hon bara, nej, alltså jag kan tänka mig att flytta hela min familj till din by, men jag tänker ju liksom inte bära ditt barn som är 13.
Men han kanske inte kan få barn. Kanske inte det, men det var inte det jag skulle säga. Han kanske inte har en livförsäkring.
Nej, men det har ju inte alla, verkar det som.
Nej, det är
utan hon kör ju bara på för att hon typ vill gå vidare till någon ny. Lite så känns hon liksom. Att det är hennes sätt att bara så ghosta, om du tänker. Literal men ghosta. Okej. Så hon blir då gravid. Det här är då hennes 13:e graviditet. Men innan det barnet hinner födas ska någon då till slut sätta stopp för Mary Ann Cotton, som hon heter och som hon också kommer bli känd som. Och det kommer snart uppdagas att hon nog är Englands värsta kvinnliga seriemördare någonsin.
Shit.
Tyvärr kommer mer död att följa i hennes fotspår innan hon åker fast. För 1872 så dör Frederick Jr. och sen också Robert, de här två barnen. Och sen dör också Joseph Natress. Han gör det för att, nej, de är inte gifta. Men han gör det kort efter att han har typ skrivit över delar av sitt testamente till henne liksom. Så att de har uppenbarligen en relation, hon är uppenbarligen liksom, de är tydligt ihop, men de är inte gifta helt enkelt. Men efter då att han har läst det här med sitt testamente så dör han också. Alla de här har samma dödsorsaker, det är magsmärtor som anses vara tyfoidfeber liksom. Men efter det här då har Mary det riktigt tajt med pengar. Jag vet inte varför, men hon verkar inte ha kvar det här jobbet som sköterska åt den här John eller Richard som hon har blivit gravid med. Och hennes inneboende då, som ju var ett annat sätt som hon dryger ut kassan, han har ju tyvärr just dött. Det har hon inte liksom riktigt tänkt på. Men så får hon en potentiell lösning. För det är en man som heter Thomas Riley. Han har någon slags framträdande position i församlingen i området och driver dessutom den lokala affären. Och han frågar om Mary kan tänka sig att börja jobba som sköterska hos en kvinna som har haft vattkoppor. Problemet är då att Mary fortfarande har Fredericks barn Charles Edward boende hos sig. Och hon försöker övertala Thomas Riley att barnet, som kanske är så 10 år gammal, ska placeras i en fattig vårdsinstitution. Alltså vårds inom enorma, liksom, citattecken. För att det är en fruktansvärd plats som finns i England vid den här tiden som kallas för The Workhouse. Mm-hmm. Och det här The Workhouse var liksom en allra sista utväg för folk som inte hade någonstans alls att ta vägen och var fruktansvärt desperata. För att det här var liksom verkligen en hemsk, hemsk plats. Alltså det är den värsta sortens liv man fick på The Workhouse. Så man får lite mat, man får sovplats, men man får jobba hur mycket som helst. Maten är fruktansvärd, det är knappt någon mat. Sovplatserna är hemska, alltså allt är vidrigt. Den här institutionen används ganska mycket för att man har någon slags tanke om att det ska avskräcka folk från att typ inte försörja sig själva. Alltså det är liksom...
Ja, jag fattar.
Så. Och där vill då Mary stoppa in det här barnet. Hon är liksom inte en boll av kärlek gentemot barn, får man lov att säga. Och Thomas Riley blir typ lite så här chockad av det. Att han är så här, vad menar du typ? Varför ska vi ta in det här barnet här liksom? Och sen så säger han då att det inte finns någon möjlighet att göra det, för att man tar inte emot ensamma barn. Och Mary tycker ju då att det här barnet är vägen för henne att både typ kanske ta in en ny som kan bo i hans rum, men också få det här jobbet. Så hon säger då till Thomas Riley, I won't be troubled long. He'll go like all the rest of the Cottons.
Okay.
Och 5 dagar senare så är Charles Edward död i tyfoidfeber. Men Thomas Riley var då äntligen misstänksam. Eller, alltså inte äntligen som att han borde varit det tidigare, utan äntligen är det någon som är misstänksam och bestämmer sig för att göra någonting åt det. Och han har liksom, vid den här tiden så är det ändå ganska många i området som är så här, fan, ovanligt mycket död runt Marianne ändå. Alltså alla håller ju på att dö vid den här tiden, men det här är liksom
helt absurt typ. Så han kräver att man ska undersöka Charles Edwards kropp och att liksom, man ska hålla en utredning in i det här fallet för att försöka ta reda på vad som har hänt pojken. Så det är en lokal doktor som utför en obduktion som genomförs på Marianne's köksbord. Och sen hålls det som typ en enkel rättegång kan man väl säga, som äger rum på den lokala puben i byn. Vilket jag typ känner att jag är för. Men där bestämmer man då att pojken har dött av naturliga orsaker. Men varken Thomas Riley eller den här läkaren är övertygade. De två bestämmer sig för att gå till botten med det här. Och läkaren har sparat prover från Charles kropp. Och de två testar de här proverna för arsenik, lite så i hemlighet typ. Och testerna kommer då tillbaka positiva. Charles har förgiftats av arsenik. Så nu ser man då tillbaka på Marys liv och inser att hon har förlorat 3 makar, sin mamma, sin vän, en älskare och ungefär 11 barn i magrelaterade sjukdomar. När jag tänker efter så är det ju fler barn. Det är kanske 11 som man känner till och eventuellt då ytterligare fler från början. För alla de här 11 barnen är ju inte hennes. Vänta, det här går typ inte ihop. Det måste vara ännu fler barn. För hon har varit gravid. Hon är vid tiden, den här 12. Tiden, gravid med sitt 13:e barn. Det finns... Jo, det finns 1 barn levande. Den här pojken som James Robinson tog med sig. Plus att det också då har dött fler barn runt henne. Så det är ju typ så 15 barn liksom.
Det är så många.
Ja, det är så många. Det är så fruktansvärt. Och man gräver också upp efter den här insikten då. Så gräver man upp några kroppar och testar för arsenik. Och alla kommer tillbaka positiva. Trots det så är det bara mordet på Charles Edward Cotton som Mary faktiskt åtalas för. Och under rättegången så påstår hennes försvar delvis att pojken fått i sig arsenik genom att det fanns i gröna tapeter i Cotton-familjens hem. Och delvis också att en apotekare måste ha gett Mary fel pulver när hon försökte ge Charles medicin när han var sjuk.
Okay.
Men det är inget som går på det här. Och efter att ha överlagt i 90 minuter så döms Mary Ann Cotton den 20 mars 1873 till döden. Bara 4 dagar senare hängs hon av vad som ibland beskrivs som Englands värsta bödel.
Oj.
Och det verkar som att han kanske var... Alltså antingen är han kass på sitt jobb. Men jag tror mer att han är sadist. Det han gör är att han har för korta rep. Så att folk dör inte av fallet utan de dör av liksom strypning istället. Fy. Så han heter William Calcraft. Det var bara en så himla stark beskrivning att han var så bara, han var Englands sämsta bödel som dålig titel typ. I Marys fall så var repet till och med ovanligt kort, vilket gör då som sagt att nacken går inte av i fallet utan man stryps till döds, och repet ska då ha varit så kort alltså att hennes huvud inte åker ner genom luckan utan liksom sticker upp ovanför. Och det finns då, bönen ska liksom ha tryckt ner på hennes axlar för att typ fullfölja den här dödsdomen. Så det är ett fruktansvärt sätt att avsluta ett fruktansvärt liv liksom. 2 av Marys totalt 13 biologiska barn överlevde. George då, som hon fick med sin enda överlevande make, James Robinson, och en flicka som heter Margaret Edith, som hon då var gravid med när hon åkte fast och som hon födde innan rättegången började. Och Margaret Edith levde till 1954. Och det här var då historien om Mary Ann Cotton. En fruktansvärd historia om en fruktansvärd kvinna under en fruktansvärd tidsperiod. Oh. Och om man vill se mer om det här så har jag sett avsnitt 2, säsong 4 av Murder Maps, en serie som finns på Viaplay. Jag har lyssnat på poddarna Serial Killing och All Killer No Fillers, avsnitt av Mary Ann Cotton. Jag har läst på sajten maryanncotton.co.uk och även på britannica.com. Och sen har jag också läst en hel del runt på Wikipedia. Det var det som jag hade den här veckan. En hemsk historia. Får vi lov att säga.
Alltså verkligen, det måste man verkligen säga.
Eller hur, det var länge sedan vi... Känns som det var ett tag sedan man gjorde en sån liksom renodlad serie. Om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår verkligen. Men det var fruktansvärt, precis som man minns att det var.
Ja, varsågod.
Tack. Jag fortsätter på ett väldigt fruktansvärt spår. Jag med då.
Perfekt.
Lynette Quast och Thomas Kraft föddes båda två i Whitewater i Wisconsin. De lärde känna varandra på förskolan och blev vänner. Och sen så liksom var det en done deal. De följde varandra liksom hela livet.
Oj.
Thomas, även kallad Tom, och Lynette blev då först vänner på förskolan. Sen blev de då pojkvän och flickvän någon gång under high school. Och du vet, de var verkligen så high school sweethearts. De gjorde allt ihop. Alla var liksom bara så här, ah, det är Tom och Lynette. Typ så.
Typ att de kallar dem för så.
Tänker jag.
De kallar dem så, Tomette.
Ja, till exempel. Eller
svårt med Tom.
Nej, det går inte att toppa den. Det går inte att toppa den.
Lintom.
Linamus.
Bra. Vi tar den.
Okej. Okay. Jag ville bara liksom ändå komma med ett motförslag.
Jag gillar det.
Nej men, och de har liksom typ båda två så här, en väldigt vanlig uppväxt. Thomas verkar komma från en ganska så här, förmögen familj. Och hon kommer från en väldigt katolsk familj. Det är väl det som liksom gör att de sticker ut lite grann. Eller man ska
förlåt,
säga.
När var det här, sa du?
Det här är typ slut på 70-talet.
Ja. Mm.
Jag har inte ett exakt år då.
Nej, men runt den tiden.
Liksom, precis. Min berättelse kommer att utspela sig senare. Men då är de också vuxna. Så det här är någon gång. Ja, men säg början på 70-talet typ. Och de har då liksom en sån, så sagt, high school sweetheart-relation. Och de är då jättetajta. De ses hela tiden. De bor i en liten stad. De går i samma klass. De gör allt tillsammans. Och det var först när de då skulle plugga vidare på college som de då börjar vara ifrån varandra lite grann. Och de bor ändå i samma stad, men de går då olika utbildningar. Han pluggar någon slags mechanical engineering och hon har alltid velat bli sjuksköterska. Så att de, du vet, ja, det är första gången de gör någonting utan den andra, så att säga.
Kanske bra.
Jag tycker det låter så hälsosamt. Mm. Om jag får säga. Men de tycker liksom att det är lite tufft, du vet, så här, inte bara med att man har mycket mera plugg på universitetet än vad man typ har i gymnasiet. Hate to break it to you, alla gymnasieelever. Men man är också mycket friare i och för sig. Så att, pros and cons. Och de har då, du vet, nya kompisar och sådär. Så att de håller ihop starkt. Men är ändå då ifrån varandra helt enkelt lite grann. Det som händer då när de pluggar är att Lynette inser ganska snabbt när hon har börjat på sjuksköterskelinjen att hon har ett problem. Hon klarar inte av blod.
Aj då.
Ja. Hon blir typ helt svimmig av att se det. Hon blir typ helt svimmig av att ens tänka på blodvite. Så tyvärr tvingas då Lynette inse att hon inte kan fortsätta med sin utbildning. Och det är ju såklart skittufft liksom. Hon verkar struggla lite med vad hon ska göra istället. Men när Tom då istället blir färdig med sin utbildning så blir han erbjuden ett jättebra liksom, jobb i Swanton i Ohio. Och han tackar ja och säger så här, men varför hänger du inte med?
Mm.
Jag har det här jobbet nu, jag har pengar sen innan, kanske han säger.
Jag har köpt nya plåster, du kommer aldrig behöva se en enda droppe.
Exakt. Don't you worry. Nej, men han är bara så här, typ, jag tar hand om dig, häng med mig. Jag vill liksom fortsätta leva mitt liv med dig. Så snälla, häng med mig till Swanton. Och eftersom hon då kommer från en väldigt så starkt katolsk familj så behöver de i alla fall gifta sig innan de liksom genomför den här flytten. Så när de är 21 år gamla så gifter de sig med varandra. Och efter de har gift sig så flyttar de då till Swanton. Och hon hittar liksom ingenting nytt som hon vill göra. Utan hon då blir en så kallad homemaker. Vilket hon verkar vara liksom nöjd och glad med. För att du vet, hon kommer också från ett hem där hennes mamma har tagit hand om hemmet och barnen. Och hon är liksom glad över att ta hand om deras första gemensamma hem. Alltså hon är ju fortfarande jätteung när de flyttar. Och du vet, de planerar för att de ska skaffa barn och alla sådana saker. Så att liksom... all in all, good i Swanton. Han börjar då arbeta och han ser till att Lynette varje månad får som typ en månadspeng som hon kan spendera på olika saker. Vilket känns lite smått så här panikartat kan jag tycka. För min egen skull då, att man är så beroende av sin partner.
Men hon har ingen egen inkomst.
Hon har ingen egen inkomst, utan han då ger henne en summa pengar varje månad.
Sexigt.
Och, ja, alltså, verkligen. Men, och tyvärr då, efter att de har flyttat till Swanton så börjar saker och ting förändra sig i deras relation. Hon har ju då inget sammanhang i Swanton utan känner sig istället ganska ensam. Och du vet, hon är långt borta från sin familj och det är ju svårt att liksom etablera ett nytt liv på en helt ny plats. Men Lynette blir i alla fall gravid och efter 9 månader då, såklart, eller drygt eller knappt, däromkring föds deras son, första son. Hennes graviditet är ingen dans på rosor och den kulminerade i en så här väldigt tuff förlossning där hon tyvärr ådrog sig då flera förlossningsskador som hon hade väldigt så tufft att rehabilitera sig från när barnet väl hade kommit. Eventuellt verkar det som att hon också drabbades av en förlossningsdepression i samband med liksom, förlossningen. Det verkar inte vara så att, eller hon har inte fått den diagnosen eller man ska säga. Men det är mycket då som tyder på att hon faktiskt hade det så att säga. Och då tänker man och hoppas kanske att den personen som man har känt sedan förskolan och nu då har ett gemensamt liv och barn med ska steppa upp och göra allt för att så här, ja, men förenkla livet men också vara då liksom ett mentally support, alltså vara, finnas där bara för liksom henne. Men inte Tom, utan snarare tvärtom så tycker han att det är tråkigt och jobbigt att han typ inte känner igen den kvinna han gifte sig med och du vet, han känner så här säg typ besviken och att det inte har blivit som han har tänkt sig.
Panik.
Ja, så jävla vidrigt. Och det som troligtvis ändå hade börjat liksom tidigare än det här börjar eskalera från och med då deras sons första födelse. Att han liksom styr henne på ett helt sjukt sätt. Det blir ännu värre då när Lynette 7 år efter sonens första sonens födelse blir gravid igen. Och hon hade ju då det jättetufft liksom under första graviditeten, första förlossningen och sen dess har han då som sagt gett henne gliringar i tid och otid om att hon är tråkig, att hon har förändrats och sånt. Och han kanske hade varit det även innan deras barn kom, men han blir så här väldigt sexuellt krävande typ. Och han vill ha sex med henne hela tiden typ. Och hon är väl kanske inte jättesugen på det. Dels för typ så här, hon har typ haft det jättetufft med förlossningen. Hon typ tar hand om barnen och du vet så här.
Hon också förlossningsskador som inte verkar ha, hon har fått superbra vård för kanske.
Nej, exakt. Men så det liksom verkar då, eller det är, så här, det är som, ja, som att hon mer typ ställer upp på det för att så här
husfriden
med honom. Ja, men typ så. Och det enligt vissa källor så blir också då hennes månadspeng villkorad av hur mycket sex de har. Typ.
Trevligt.
Så han har ju liksom, han använder en helt, alltså det är ju helt jävla vidrigt liksom. Så. Så att det blir bara värre och värre helt enkelt. Hon har helt skit i den här relationen med Thomas. Och hon är då sjukt, sjukt ensam. Och så försöker du vet, hon har vänner i Swanton. Det är främst grannar, men hon mycket kretsar liksom kring barnen. Och hon försöker du vet ha liksom ändå tät kontakt med sin familj som ju bor kvar i Whitewater i Wisconsin. Så hon ringer ofta liksom hem till dem och pratar länge. Hon är jättenära både sin mamma och pappa och sina bröder typ. Vid den här tidpunkten som är då typ så här slutet på 80-talet, början på 90-talet, så är det ju typ en ganska big deal att ringa. Alltså det har man ju så här glömt bort, men det var ju dyrt att ringa.
Så long distance.
Ja.
Yeah. Mm. Så han, så det blir liksom, alla de här timmarna i telefon kostar pengar. Och det gör då Tom skitsur. Han ser då att de har jättehöga telefonräkningar på grund av att då hon sitter hemma och pratar i telefon, som han ser. Så han bestämmer sig typ för att spärra den här funktionen. Att hon kan inte ringa ut sådana här långdistanssamtal. Så hon fick istället börja göra, du vet, sådana mottagaren betalar samtal till sin familj.
Det är så förnedrande. Alltså det är...
Nej.
Oh,
så får fatta oron för hennes föräldrar och familj och allting.
Vad hemskt.
Och inte nog med det, utan när hon då sen väl pratade med sin familj så tjuvlyssnade han ofta på samtalen. Brukade du göra det, att du liksom lyfte på telefonen och lyssnade på
så samtal? Jag tror typ inte jag vågar det, men jag hade nog gärna gjort det. Gjorde du det?
Så ofta. Men det var mest för att se typ hur länge man kunde lyssna utan att bli påkommen. Alltså det var ju inte för att jag så här lyssnade jätteintresserat på vad som sades, utan det var mer typ så här, som en, hur tyst kan jag andas, hur länge?
Bra.
Nej, men det är ju så här helt jävla vidrigt beteende. Och man kan ju liksom, hon blir mer och mer isolerad och han verkligen liksom gör allt han kan för att isolera henne uppenbarligen. Liksom. Och man kan ju bara tänka sig då hur oroliga de blir. Och även då hennes vänner, de här grannarna framförallt som hon har umgicks mycket av, bland annat en granne som heter Mildred i Swanton då, märker ju av så här, under flera års tid, men liksom kanske mer eskalerande runt här där vi är nu, liksom, hur hon då förändrar sitt beteende. Och Lynette har varit ganska öppen med den här Mildred då, grannen, om hur han behandlade henne, hur hemskt hon tyckte det var och sådär. Och i juni 1999 förstod familjen verkligen hur illa Lynette hade det hemma. Liksom. För då pratar Lynette i telefon med sin bror Bob och han ska gifta sig. Och den 25 juni 1999, bara så några liksom kort inpå att han ska gifta sig, så säger Lynette till honom att hon inte kan komma på hans bröllop. Och han är bara så här, nej, typ, och varför inte det? Och då berättar hon då att Tom inte vill att hon ska åka. Hon får inte tillbringa tid med liksom sin familj, han vill inte det. Då när Bob då, alltså Lynettes bror, förstår hur det ligger till, så är han bara så här, du måste dra nu, du kan inte kvar det. Så de... Och hon då, som har levt så här så länge, verkar också ha kommit till liksom bara så här, jag måste verkligen dra. För de gör då upp en plan. Hon ska packa upp sina grejer och sen ska hon åka då därifrån, bara 2 dagar senare. Så den 28 maj så håller hon på att packa ihop sina saker när Tom då kommer hem. Deras äldsta son var redan hemma hos Lynettes föräldrar och Lynette skulle då ta med sig deras yngsta son och lämna Tom helt enkelt. De två bråkar och sen lämnar Lynette huset utan bebisen. Sen dyker Lynette inte upp hemma hos sin familj. Så när det då har gått, du vet, en tid, en väldigt kort tid, så ringer Lynettes pappa hem till Tom och frågar var hon är. Och först så säger han typ så här, men hon är bara och handlar, typ, ring tillbaka sen eller så. Så ringer han tillbaka sen. Och då så säger han så här, men hon har inte kommit hem. Och du vet, så pågår det så. Så typ han bara, men jag tror att, och han säger typ så här, ja, hon har inte kommit hem, jag tror att hon har lämnat mig, jag tror att hon har en affär. Och det får ju Lynettes pappa att bara vara så här, det här stämmer inte. Det här är fucking weird. Jag åker dit. Så han åker hem till deras familj, eller till Tom och Lynettes hus. Men gud, heter inte de Tom och Lynette i Desperate Housewives?
Jo, det gör de. Det gör de absolut.
Vad det sjukt de. Att det slog mig nu. Ja. Förlåt, verkligen side story. Men de heter ju verkligen precis det. Så Lynettes pappa åker då hem till deras hus. Och där säger det bara så här, hon är inte där. Och han vet ju att hon inte har en affär. Hon är typ djupt troende. Hon skulle inte göra en sån sak. Alltså du vet så här, han vet ju att hon är på väg hem till dem. Alltså du vet så. Han lägger däremot märke till att Thomas har typ som ett skärsår på sin hand. Så att först är han där, pappan, och väntar lite på att hon ska få en chans att komma hem eftersom Thomas hävdar det. Men till slut då så åker han till polisstationen och anmäler att hans dotter är borta. Och polisen tar då emot den här anmälan, och sen så liksom reds det upp ganska snabbt. För samma dag som den här anmälan tas emot så tar de också emot ett samtal från ett annat liksom sheriffdistrikt. Poliserna där då, eller skrifterna där, säger att de har ett mordfall i sitt distrikt, men att offret hör hemma i liksom Swanton, polisens distrikt. Det visar sig att man har hittat, eller det har hittats, antingen så är det en sopåkare eller så är det en medarbetare på McDonald's i Ann Arbor som har hittat någonting, en sopsäck som såg annorlunda ut än de andra sopsäckarna, i en container. Den här personen har då bestämt sig för att titta i säcken och gjort den fruktansvärda upptäckten av ett par människofötter. Samma dag som den här personen på McDonald's hittar det här fruktansvärda så gör en annan person ett väldigt makabert fynd. För på en soptipp har någon då upptäckt ett kvinnohuvud i en sopsäck. Och i samma sopsäck låg ett par shorts. Och i shortsens bakficka låg ett körkort. Och tyvärr så tillhörde både körkortet och huvudet Lynette. På en tredje plats hittades också en sopsäck med hennes torso. Och de andra kroppsdelarna har tyvärr aldrig återfunnits. Givet då polis, eller familjens och liksom vänner och grannars vittnesmål, så grips han med en gång, Thomas. Men han är bara så här, förnekar att han har mördat henne. Och de är så här, men det här är ju väldigt suspekt liksom. Du vet, de håller på där fram och tillbaka. Sen berättar han då vad som har hänt. Han säger att han har kommit hem när Lynette höll på att packa ihop sina och barnens saker. De har liksom börjat bråka då. De har börjat tjafsa om att hon ska lämna honom, och du vet så här. Thomas menar då att Lynette har hotat honom med kniv.
Absolut.
När det här händer. Och att i den här liksom heated argumentet har hon råkat skära hans hand. Det var det som var skärsåret som Lynettes pappa hade sett på handen. Och när Lynette då hade gjort det så hade hon mått så dåligt och fått så dåligt samvete. Och hela situationen, liksom att hon skulle dra, hon hade blivit påkommen med det och du vet sådär, hade gett henne så dåligt samvete att hon bestämde sig för att ta sitt eget liv.
Alltså, dra åt helvete.
Han säger då att Lynette framför honom då har stuckit den här kniven som hon hotade honom med i sitt eget hjärta för att då avsluta sitt eget liv. Thomas säger då att efter att det här har skett så har han då fattat ett beslut. Och han ville då bespara Lynettes väldigt katolska familj det faktum att hon avslutade sitt egna liv, vilket ju...
Jag blir rasande.
Så han då fattade beslutet att stycka hennes kropp och sen göra sig av med den så att ingen någonsin skulle få reda på hur hon hade dött.
Tack snälla du. Gud, jag blir galen.
Nej men alltså...
Vad snällt det, mot hennes familj, hörru.
Nej men alltså man blir fan helt jävla galen. Rasande. Verkligen.
Ja.
det ska senare komma fram genom vittnesmål och sånt där att deras äldsta son, som är 7 eller 8 år gammal när det här händer, har sett när hans pappa tittade på videos om hur man styckar en kropp.
Nej.
Det är så jäkla vidrigt. Och trots då att han erkänner styckningen så hävdar Thomas fortsatt att han var oskyldig till att mörda Lynette. Han bestämmer sig ändå för att år 2000 ta en sån Alfred plea, vilket ju är då att han erkänner sig skyldig fast han står fast vid sin oskuld. Men liksom anledningen till att han erkänner sig skyldig är för att han förstår att bevisen
pekar på det. Precis, det betyder det typ så här, att han accepterar att han inte kan motbevisa bevisen i en rättegång, va? Alltså typ så är det, va?
Typ något sånt.
Så att det är så här, det är just typ, jag säger inte att jag har gjort det, men jag säger att om det hade gått till rättegång så hade jag blivit dömd. Alltså typ så.
Exakt så.
Jävla, exakt, det är ju så konstig.
Det är typ den grej, sämsta som finns. För det är ju som verkligen som att säga förlåt utan att mena det.
Man tar inget ansvar.
Fast 1000 gånger värre. Fast 1000 gånger värre.
Jo, men.
Ops.
Så det blir ingen rättegång liksom?
Nej. Han döms då till 12 år i fängelse för det här. Lynettes båda söner fick efter det bo hemma hos Lynettes mamma och pappa. Och när Thomas då skulle släppas igen så planerade han att flytta tillbaka hem till Whitewater i Wisconsin, där då Lynettes mamma och pappa bodde med deras gemensamma söner. Lynettes familj gör allt för att stoppa det. Vill ju såklart inte ha honom i närheten liksom. Och Lynettes bror arbetar då med ett förslag om att stifta mynta någonting som heter Lynettes law, vilket innebär väldigt grovt att ingen dömd brottsling ska få flytta nära offrets familj utan familjens godkännande. Jag vet inte exakt hur det liksom gick med att få igenom den. Men när Thomas släpps ur fängelset då 2011 så flyttade han först till ett sånt halfway house. Du vet, som är när de är brottslingar på väg ut i samhället, i Allens County i Ohio. Och sedan det sista jag kan hitta om honom är att han bor i St. Mary's i Ohio, där han liksom har fått något slags jobb som någon slags ingenjör. Och Lynettes familj liksom, ja, nej, det är bara sorry. Sönerna växte upp då hos sin mormor och morfar i så här jättekärleksfullt hus, men det är klart att det är så jäkla fruktansvärt och hemskt för alla de som kände henne, att någon som hon har känt hela sitt liv, som var i hennes absoluta liksom närhet, kunde göra en sån här fruktansvärd vidrig sak.
Åh, fan vad sorgligt.
Så himla hemskt. Så det var mordet på Lynette Quast.
Det var så jävla tungt. Fy fan vad sorgligt. Så den här panikkänslan när man är så här, man bara, jag har inga egna pengar, jag är långt från min familj, jag får inte längre kontakta min familj, jag har 2 barn här så jag är bunden till det med. Alltså så här, den totala inlåsningen till en person som, man, som du säger också har känt hela sitt liv.
Ja.
Åh, fy fan vad hemskt.
Det är så sjukt obehagligt.
Jättesorgligt, usch.
Och jag har läst Lynette Quast, Tom Croft, Dismembered Mother's Head Found, Body Parts in McDonald's Dump på Inquisitor, skriven av Tracy Reyes. Lynette Quast Murder, Who Killed Her and Where is Thomas Croft Now, skriven av Rinda Bakshan på Cinemaholic. Så har jag lyssnat på The Book of the Dead, The Murder of Lynette Quast Croft. Och så har jag läst Man Convicted of Killing Wife to be Released på Wisconsin Law Journal. Och Victim's Family Concerned After Convicted Killer's Release på ABC Action News. Och sen så finns det ett avsnitt som heter Deadly Obsession, tror jag att det heter. Jag har inte skrivit ner det. Men det är en serie som heter Fatal Vows på Investigative Discovery.
Uff.
Ah.
Det var fruktansvärt sorgligt.
Så sjukt sorgligt.
Tack till er som har varit med oss på den här super, super tunga jävla resa den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Och ta hand om er tills dess. Och vi hörs då! Hej då!
Podplay.